Jag var lite hes i veckan.
Ja.
Jag, vad heter det? Så klassisk hals, slutet på sommaren, halsont. Du vet, man är lite för bartklädd en kväll. Och så sätter det sig direkt.
Jag är också där, men jag skyller på så här tunnelbanebakterier eller liksom, ja.
Jag har testat en ny grej. Det här är ingen sponsor och sådär, men det är en slags halsspray. Jag ska ta en dusch nu. Det är som att få liksom en liten, vad ska man säga, det är som att waterboarda halsmandlarna typ. Det känns som att någon kastar någonting typ som svider lite grann längst bak i halsen.
Jag har också en ny grej för näsan så här.
Ångesten stiger återigen över vårt avlånga land. Semestertiderna är slut. Rutinerna tillbaka. Och tillbaka som din Freud vid terapisoffan är givetvis även Obitedictum. Som valt med mig, hysterikan från Dalarna, Tobias Nordström. Och drömanalysernas lysande konung, Billy Rimgard.
Tjenare.
Hej. Läget.
Jag är lite, det är bra. Jag är lite emo. Sådär. Men annars, det, ja.
Men det är vi väl alltid?
Jo, det är sant. Men det är så här, i veckan så började min dotter Ellen började skolan här.
Oj, stort steg.
Ja, verkligen. Och själv trampar man vatten någonstans i andra halvlek av livet. Och har inte ens råd att gå all 40-årskris och köpa sportbil.
Ja, fast å andra sidan, den här halvan vi är inne på, jag gillar ju den mer än den där halvan Ellen är på väg in på.
Ja, fy fan. På många sätt.
Ja, alltså så här, hon ska helt plötsligt välja vad den här andra halvan ska bli på något sätt. Besluten vi fattar, de har minimal påverkan på hur vårt liv blir.
Ja.
Valen hon gör har desto större påverkan på hur hennes liv kommer bli. Men det måste väl vara superhärligt att... se henne liksom påbörja ett nytt kapitel i livet.
Oh ja. Ja, men sånt är ju skitkul. Mm. Verkligen, verkligen. Nej, men det är väl mest ens egen liksom. Mm. Själv då, hur är läget?
Jo, men det är bra. Som sagt, var lite krasslig i veckan och jobbat mycket, men ja, det får väl gå.
Det som inte dödar härdar, eller?
Ja, men lite så. Jag får se fram emot att hösten börjar snart.
Ja, de första friska vindarna har ju kommit.
Ja, oh, underbart.
Ja.
Men vi ska inte fastna och prata väder en gång till.
Nej.
Eller ja, på sätt och vis ska vi det. För vi vet ju alla att vintern har kommit i Game of Thrones.
Mm.
Vad heter det? Här om veckan så var det en stor hackerattack mot HBO och ett avsnitt läckte.
Mm.
Det avsnittet som då läcktes av de här hackarna hade sen, som då så fanns ute att se på nätet på olika olagliga ställen, hade sen rekordtittning när programmet sen väl sändes.
Mm.
Hur går det här ihop?
Jag tror att...
Om vi bortser från den tråkiga anledningen, vilket är att det var pisskvalitet på den här läckta versionen.
Ja, jag tror ingen brydde sig om det riktigt, va? Eller? Att det var dålig kvalitet. Jag tänker så här, att det var ett väldigt fett avsnitt. Det var ju ett av de liksom mest episka avsnitten i Game of Thrones historia. Eller liksom ett av dem. Inte kanske det mest episka. Men det var det där uppe bland de fem ändå. Liksom.
Mm.
Jag tänker att tillräckligt många Die Hard fans gav sig in i... liksom torrentträsket och fick ner den där för att det skulle bli liksom surr om det kanske.
Mm, du tänker så. Jag tror att det är definitivt en del av förklaringen, men jag tänker att det också handlar om, alltså så här, Game of Thrones är väl den serien just nu som allra minst antal människor vill ha spoilad för sig.
Ja.
Och jag skönjer även att man inte bara vill ha det spoilat för sig. Man vill dessutom uppleva det så man kan prata med folk om det.
Mm.
Och ser du det liksom en version som inte har nått den breda massan, då kommer du liksom inte kunna svepas in i den här härliga masshysterin som blir runt Game of Thrones avsnitt.
Ja, men det finns ju, jag tror absolut det finns någonting i det, därför att jag såg den läckta versionen och var sedan väldigt frustrerad över att jag inte typ dagen efter kunde lyssna på en podd som heter A Cast of Kings som jag liksom lyssnar på för att förstå vad fan det är som händer, för att jag orkar inte hålla koll på alla dessa släktled och konstiga äktenskap och
grejer.
Där,
och var den där kniven som swishade förbi i säsong 2 men nu dök upp igen egentligen hade för betydelse.
Exakt, exakt. Ja. Alltså så här, det låter jag hon Joanna Robinson hålla koll på åt mig. Och det gör ju att lyssna på den podden är liksom, och höra hennes analys, det är ju en så här, naturlig dagen efter övning när man har sett Game of Thrones på måndagen i Sverige. Vilket gör att ja, men det blir lite skevt. Då får man vänta flera dagar, liksom. Så det tror jag absolut är en sån. Men sen att just det här hade de högsta siffrorna. Jag vet inte. Jag vet inte hur mycket sånt snackas upp. Hur mycket recensions-X som är ute och snurrar och sådana saker. Jag tror inte att det är så mycket sånt. På just.
Nej, jag tror att på många sätt är det säkert en tillfällighet. De flesta som följer Game of Thrones som man mäter tittning på betalar ju redan för det.
Ja,
och då, varför liksom, och det är söndagkvällar som gäller för de amerikanerna. Så varför skulle de liksom ge sig ut 3 dagar innan och tillskansa sig det här avsnittet när de vet att de har en god stund framför sig på söndagen. Och sånt tror jag spelar in jättemycket också. Och att serien är ju väldigt hypad just nu.
Mm.
Men en annan en liten parentes jag också har lagt märke till är att vi pratade ju här om veckan om hur det har blivit en mer konventionell tv-serie som följer mycket mer klassiska dramaturgiska mönster mot de tidigare säsongerna som byggde på böckerna och därmed var spelade tittarna ett och annat spratt. Det är att de nu även har börjat resa väldigt snabbt på klassisk tv-maner i Game of Thrones.
Ja.
En karaktär är i ena scenen i en del av landet och sen 10 minuter senare i en annan scen i samma avsnitt. Då har de förflyttat sig, och kanske inte bara dem utan även tusentals soldater, över halva landet i princip för att delta i ett slag eller något sånt. Det där känns ju så här. Hur viktigt är, tycker du att sånt där är? Att det känns rimligt? Alltså vi har ju pratat om suspension of disbelief jättemånga gånger i podden. Men hur rimligt är just den här med restid?
Alltså jag tycker på ett sätt att det är helt skitsamma. Att så här, kör liksom. Jag menar, vi vill ändå inte se massa folk som reser. Alla de tråkiga avsnitten, det är de där de bara är ute på en jävla väg liksom.
Speciellt inte som att det i grunden är fantasins största problem.
Alltså, gå resor, inte tar dit igen. Nej. Gå inte dit. Vi har varit där och nosat. Jag tycker vi låt oss lämna det där.
Okej, jag släpper det.
Ja. Däremot, det stora problemet som uppstår är ju att eftersom showen inte har behandlat det så tidigare, saker har tagit tid förr.
Mm.
Och sen nu går de väldigt fort. Där dyker ju alltid ett problem upp när man inte följer de egna reglerna man har satt upp på något vis. Och det gäller ju alla sorts regler, om det är alltså så här tidsresefilmer där liksom twisten bryter mot tidsresereglerna i den filmen. Sånt hatar man ju liksom.
Jo.
Så det är väl det som man kan tycka är lite störigt, att så här, det har puttrat på i sitt lilla tempo. Nu går det jävligt fort och ja, det är klart, det måste gå fort. Men inte bara resorna då, tänker jag, utan på allting. Alltså allt utvecklar sig oerhört fort. Liksom. Mm.
Det sägs ju även att avsnittet som kommer nu på söndag kommer ha det typ största slaget i Game of Thrones historia. Så att
det har läckt ju.
Ja, det är också läckt.
Ja, spanska HBO sänder fel avsnitt.
Men vi menar med att vi lär få anledning att återkomma till Westeros igen, helt enkelt.
Det tror jag säkert. Det är mycket som har gått åt helvete i sommar på filmfronten. Jag läste en artikel i The Guardian som har rubriken Box Office Massacre, How Hollywood Flopped This Summer. Och de tar upp då en lång liksom radda med förväntade sommarhits som inte har lirat. Och det är allt ifrån The Dark Tower till The Emoji Movie, King Arthur Legend of the Sword, Valerian eller vad den heter, Atomic Blonde. Det är mycket stora sommaractionfilmer som inte har lirat. För den delen komedier, The House bland annat. Och den här artikeln tar då upp att alltså på papper så borde flera av de här ha funkat svinbra. Så här. Men när man översätter det sen till verkliga världen så känns alldeles för många av dem som franchise starters. De känns för förutsägbara. De är liksom stöpta i en extremt en mall vi har lärt oss och tröttnat på, menar The Guardian. De jämför bland annat med Wolf Warrior 2, en kinesisk rulle som har dragit in över 600 miljoner dollar under sommaren. De är slåss mot amerikaner där, tror jag, i Afrika någonstans. En väldigt spektakulär actionrulle. Ja, håller du med om den här slutsatsen att så här, publiken har tröttnat?
Jag skulle säga så här, både och. Alltså så här, den här grejen har ju sagt de senaste tre somrarna, tror jag. Man tar upp några exempel på floppar och att det handlar om att vi är trötta på franchisefilm och annat. Och visst, det stämmer väl säkert till viss del, men jag tror att det mer handlar om att vissa franchises bara inte biter. Alltså de tre, liksom så här, jag tjuvkikar lite här. De fem största filmerna den här sommaren är ju heller liksom inte några direkta liksom påhittade originalverk som bryter ny mark. Det är Beauty and the Beast, som ju då är alltså en otecknad remake. Kom i och för sig våras, men ja, skitsamma. Wonder Woman, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man Homecoming och Despicable Me 3. Lite längre ner ser vi Logan, Fate of the Furious och så vidare. Så att så här, det går ju fortfarande väldigt bra för franchisefilmerna också, kan man ju lugnt säga. Men jag tror definitivt att vi kommer se att det där bromsar in lite grann. Och framför allt hela den här shared universe-tanken. För till exempel som Mummy då, med Tom Cruise i spetsen. Den var ju tänkt som liksom en film som skulle starta upp och liksom så här, vad ska man kalla det, jumpstarta Universals monsteruniversum. Så det skulle liksom vara Mumien, det ska vara Wolfman etc, etc. Alltså de gamla skräckfigurerna i liksom nya matiné-versioner
från the golden age of horror.
Exakt. Och man kan väl säga så här, alltså Marvels framgångar med sitt shared universe har ju liksom varit så enorma att alla vill ju ha en del av den där kakan, men precis som liksom DC gjorde så går man lite för snabbt fram. Man har det delade universumet klart innan man har en succé på sina händer. Det Marvel gjorde, att det fanns liksom en tanke om ett delat universum. Men man var ganska försiktig. Det var först när Iron Man började liksom blev en stor succé som man så smått började ta liksom sikte ditåt. Man spelade de här storslagna planerna ganska nära västen. Och det gör man ju inte längre. Utan nu vill man ju säga direkt att det kommer bli så jävla fett. Och vi kommer göra film på film på film. Och liksom så här, folk är trötta på det redan innan andra filmen har kommit, så att säga. Kanske till och med innan den första filmen. Men vad tror du, eller köper du analysen?
Nej, alltså min förutsägelse av vad konsekvenserna av den här magra ekonomiska sommaren för storfilmerna blir, det är ännu mer strömlinjeformat och ännu mer, för det är ju det som är så här receptet, när man inte ens lyckas nå en nischpublik, då bara mer David Guetta, det blir bra. Mm. Så.
Men framförallt också för att två av de storsatsningarna det här året som har liksom setts som ja, men nischfilmer och så här, dyra versioner av någonting som är ganska smalt, nämligen Valerian och Ghost in the Shell, som ju liksom är... Valerian bygger då på en fransk gammal serietidning, eller om det är serieböcker, skitsamma. Ghost in the Shell då bygger ju på animen. Och där har man liksom då trott att de här grejerna skulle vara kulturella fenomen som skulle kunna gå att sälja till en ny målgrupp och så vidare. Men det har ju visat sig att det är inte så säljstarkt riktigt.
Jag fick en bra pitch. Jag fick en reklam, en annons i Instagram. Jag gillade pitchen, en ny film som kommer.
På Instagram alltså?
Ja, ofta så bläddrar man ju bara förbi det där. Men jag, den här var så bra att jag faktiskt läser upp den. Den är inte sponsrad här. Men bra pitchar måste man ändå... Jag bollar den mot dig och ser om du är sugen.
Kör.
På...
Om jag är sugen på att investera.
Rickard är dokumentärfilmare. Hans halvbror Peter är laboratoriechef på Münchens tekniska universitet. Och shaman. De har inte setts på 14 år. Och det här är dokumentären om deras vansinniga roadtrip på jakt efter spöken i Östeuropa.
Ja, det var mycket. I den. Det var många beståndsdelar samtidigt.
Det låter helt fantastiskt. Eller? Ghost Brothers heter filmen. Har premiär.
Den har premiär alltså?
Ja, 18 augusti.
Ja, okay.
Det här är det. Ja.
Ja, den kan vara fantastisk. Det kan också vara en riktig... Det känns som att det är väldigt antingen eller med den här filmen.
Ja.
Antingen är det en jävla röra eller så är det en himmelsk resa.
De hade mig på shaman.
Ja, man studsar på shaman, så är det ju bara. Det är också kombinationen med någonting att jobba på ett laboratorium och vara shaman. Det är mer shamanismen, lite mer legitimitet på något vis.
Jag tänkte, vi vet inte om den blir bra, men vi har på ett område har vi ändå fått facit nu på vad som var bra.
Men vi kan väl säga Ghost Brothers på återseende i podden.
Definitivt. Min fina segway dog av att jag satte någonting i halsen och åt min hosta. Men det är så, man är inte bättre än så på ålderns höst. Hugo Awards 2017 delades ut på Worldcon här i Helsingfors. Jag tänkte bara tre stycken korta vinster. Bästa manus för kort format. Ett av avsnitten från Sci-Fi's tv-serie The Expanse. Har vi sett The Expanse?
Jag har sett nästan hela första säsongen.
Vad tycker du?
Jag tycker det är jättebra. Mm. Det är väldigt hard sci-fi.
Ja.
Jag gillar The Expanse. Mm. Har du sett det?
Jag har läst de två första böckerna i serien.
Okay.
Började se... tv-serien, den var väldigt trogen böckerna. Så jag ska nog fortsätta läsa böckerna istället. Alltså så här, rent tidsprioriteringsmässigt så tänker jag att så här, när det är liksom så troget, då tänker jag att det kanske är bättre att lägga sin tid på att läsa vidare. För jag har förstått att första säsongen orkar igenom ungefär typ 2/3 eller någonting av första boken. Eller någonting sånt. Så att det kommer ju ta sin lilla tid om de ska hinna ikapp. Men jag gillade det jag såg i de två första avsnitten.
Ja, men det är snyggt som 17.
Bästa manus för långt format. Arrival. Skrivet av Erik Heiserer utifrån novell av Ted Chiang.
Arrival. Du mässade mig när du såg den här.
Ja, alldeles nyligen faktiskt.
Ja, vad heter det? Den tog på dig.
Den tog hårt. Shit, vad fin den var.
Jag älskade Arrival. Tyckte den var helt fantastisk. Och så, jag ska svara det till dig när du hörde av det. Alltså, jag har inte velat säga... Jag tänkte ju direkt när jag såg den också att den här känns som en fin billig gillar. Men jag ville heller inte säga någonting. För jag vill inte ge dig några förväntningar överhuvudtaget. Och det funkade ju, verkar det som.
Det var en sån här som jag inte såg när den gick på bio. Och sen så hade jag bara glömt bort den. Sen så hade jag en kväll här om veckan. När jag var helt själv... hela kvällen med en pizza och en flaska vin. Och så tänkte jag, vad ska jag göra? Så bara, det finns så många filmer jag inte har sett som jag borde ha sett. Och så insåg jag att den här är en sån. Den ser jag. Gick in i den lättsamt, får jag ändå säga. Hade inte räknat med att det skulle vara hjärteknip och att man plötsligt skulle börja smsa till sambon för att få bilder på barna. Liksom.
Nej.
Har du någon foto du kan skicka? Ja, nej, men lite så. Den var helt grym, tycker jag.
Vi approve även här alltså.
Ja, när den kom så var det någon som skrev till oss och bara så här: Ted Chiang borde ni prata om så här, för att alla hans noveller är grymma. Och jag trodde att vi hade gjort det, för den bollen var ju vi ganska tidigt på. Mm. Inte av vår förtjänst dock. Det var Tove på SF-bokhandeln som gav den boken till mig. Inte från SF-bokhandeln, utan från sitt privata bibliotek. Och så läs detta. Så upptäckte jag honom. Men vi kanske inte har varit inne på.
Nej, och jag kommer ihåg att du lånade ut den novellsamlingen som... Jag tror att det var den du hade då till mig. Och det var innan vi drog igång podden.
Ja.
Jag tror att vi inte har rört Ted Chiang av någon anledning.
Nej.
Men det känns också att han har varit ganska perifer innan Arrival på något sätt.
Otroligt perifer. Skönt att den liksom... Att den gjordes på en av de novellerna. Vi kanske skulle ha en liten Ted Chiang-cirkel.
Absolut. Framöver. Det finns ju en röd tråd genom de absolut flesta av hans noveller. Det här med att liksom på något sätt ändra hur människan tänker eller ser på världen på något sätt. Och det är ju väldigt intressant att utforska och diskutera, tänker jag.
Mm. Och vi måste landa i sista Hugo Awarden. Bästa roman vann Nora K. Jemisin, oklart uttal på efternamnet, med The Obelisk Gate, som är andra delen i en serie. Jag håller faktiskt på med den första boken just nu, The Fifth Season, och jag har läst henne tidigare också, en tidigare serie som heter Dreamblood. Oerhört spännande författare, oerhört spännande. Faktiskt.
Du kan rekommendera det, eller?
Jag kan verkligen rekommendera det.
Vad rör vi oss i för land här? Vad är det för genre? Alltså
den står ju i fantasyhyllan. Liksom. Mm. Men nej, eller jo, det är klart. Eller jag vet inte. Alltså, man behöver inte försvara saker från att vi etikerade fantasy, kanske. Då får man arga fantasyfolk.
Jag trodde vi kommer att vara så att vi inte skulle gå dit.
Nej, jag vet. Jag ska inte vara där och peta. Men det är ju liksom... Alltså det är ju någonting annat. Det är ju något väldigt... väldigt speciellt faktiskt. Man kan väl säga... Alltså det är ju... Settingen är ju väldigt fantasy. Det är ju inte nutid liksom. Eller framtid. Utan det är ju dåtid. I någon mån.
Mm.
Men det är samtidigt väldigt väsensskilt från... Från liksom... Alltså det handlar inte om heroiska...
Det är inte Tolkien.
Nej, det är inte heroiska äventyr liksom. Utan som i den här jag håller på med nu, The Fifth Season, så är det ju så att det de bor på är liksom härjat av jordbävningar. Och vissa barn föds med egenskapen att de får, alltså antingen medvetet eller omedvetet. Så här, det brukar framkomma i väldigt ung ålder när de får så här raseriutbrott när de är så här i trotsålder. Att de kan trigga jordbävningar.
Mm.
Och de syns, alltså de förs ju då iväg från sina familjer och hålls liksom isolerade. För de är ju en fara för alla. Liksom.
Mm.
Och det handlar då om att tämja den kraften, eller vad man ska säga. Ja, men det är väldigt så här... Hittills så tycker jag nog att den förra jag läste, Dreamblood, var snäppet vassare. Men jag är som sagt inte igenom ännu. Väldigt mycket så här... Väldigt mycket religion. Väldigt mycket liksom... Alltså prästerskap verkar gå som någon slags röd tråd genom berättandet. Men alltså det är väldigt så annorlunda infallsvinkel liksom. Det är liksom inte gritty eller det är inte, alltså det är inte, ja, väldigt få klyschor kan det komma.
Hur tjock?
Inte så tjock. Det är inte de här tusensiders övningarna liksom.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om digitala köp. Och då pratar jag inte om att beställa böcker från Amazon och få dem hemskickade, utan om något lite annorlunda. Vi pratade för några veckor sedan i Obitrictum om spelet Player Unknowns Battleground, som jag har spelat väldigt mycket och som Billy tittar på väldigt mycket, det är ju också, ska sägas.
Det gör jag. Oh, ja. Det är där jag är. Det var där jag hamnade.
Ja, men det är en underbra plats att hamna. I PlayerUnknown's Battlegrounds har nu lite olika kläder lagts till som man kan tillskansa sig genom att köpa loot crates med spelets in-game-valuta. Och det finns då i de här loot cratesen en väldigt eftertraktad kjol. Den är lila och lite så här kort variant, och den är väldigt svår att få. Den är så svår att få att den säljs för $500 på Steams marknadsplats. Mm. Det är ju mycket pengar.
Är det det?
Ja, för, det får man ändå säga.
För en snygg lila kjol.
För en snygg lila kjol som bara din spelavatar kommer att ha på sig, skulle jag ändå säga att det är mycket pengar. Eller så här då, om man omsätter det i hur många timmar man skulle behöva spela spelet för att säkra att man får en sån här kjol, då är det också, vad heter det? Fast, nej, då är det inte jättemycket pengar i och för sig.
Nej. Det finns en väldigt tydlig koppling till plaggets sällsynthet.
Absolut.
Till hur mycket det är värt, förstås.
Det är det som avgör alltihop här. Jag, när jag såg det här, jag har ju varit så här, jag har ju, vad heter det, sparat all min in-game-valuta i Battlegrounds. Jag brände alltihop. Jag tänkte, nu ska jag ha den här kjolen som jag ska sälja för $500.
Skulle du inte sporta den istället då, när du spelar? Är inte det coolare?
Nej, det går inte.
Okej.
Okay. Inte för att inte den är snygg, men jag kan inte... mitt samvete klarar inte av att ha någonting som jag vet jag skulle kunna få $500 i the really real world att spendera på andra saker. Jag skulle inte kunna, mitt samvete skulle inte kunna låta mig ha kvar den på något sätt.
Mm.
Men vad tänker du när du läser det här? Du verkar ändå ta det med ro.
Jag tar det lite med ro faktiskt. Jag hade ju ett innan sommaren här, så hade jag ju ett oerhört starkt game på eBay det var faktiskt på många sätt sinnessjukt. Lade ut någon sunkig gammal Deep Purple singel som gick för 3,5, någon sunkig Led Zeppelin 7 som gick för 2,4 och sånt. Det var nice. Alltså så här, för det var ju tricket där var, eller liksom svaret på varför de kostade pengar, är ju för att så här, svensk pressade 60-tal singlar där det är mer än en komplettist som saknar den i sin samling. Mm. Så de börjar buda mot varandra liksom.
Mm.
Men allt detta trumfades ju sen på Tradera, där jag la ut en kassett, ett kassettband. Kents Verkligen, som jag köpte på release-datum när jag köpte CD-skivan. CD-skivan spelade jag, kassetten behöll jag bara, den var inplastad fortfarande.
Innan vi går vidare med sådana, varför behöll du den inplastad? Var det för det här ändamålet? Alltså samlar objekt, så att säga.
Vid tidpunkten för att Kent släpptes så var jag väldigt inne på singlar från Stranded Records, det vill säga Ratata, Lustans Lakejer med mera. Mm. Och de var så jävla dyra. Alltså så här, det var någon peak där i mitten av 90-talet där Stranded Records var liksom... Ja, det fanns en stor efterfrågan. Så de liksom Ratata singlar för 500 spänn. Och jag gick i gymnasiet och kunde inte köpa dem liksom. Men näsan sniffade ju rätt när Kent kom. Och man tänkte att det här är det av våra samtida band som kommer liksom bli stort. För man fattade ju att liksom någon så här popsicle single skulle inte vara värd liksom... plasten den var tryckt på.
Vad får man för Hey Princess idag? Det är nog ändå goda 80 kronor, tror jag.
Ja, något sånt.
Ja.
Men då tänkte jag att nu köper jag allt. Så jag köpte ju alla CD-singlar och allt Kent släppte liksom. Men så hittade jag det här kassettbandet i källaren. Det har varit borta hur länge som helst. Hittade en låda med staff liksom.
Men jag vet, på... du har haft det fram, för jag har sett det där kassettbandet.
Ja.
Så en gång i tiden hade du det framme?
Ja, jag hade det, men efter några flyttar så var det borta. För att när jag liksom... Jag gjorde ju en radiodokumentär för ett par år sedan när jag åkte runt och gav bort mina Kent-rariteter. Då var inte det... Då hittade jag inte det kassettbandet. Jag hittade någon så här Isola Promo, någon fransk kassett. Men den är ganska vanlig. Jag sålde den här i våras för, jag vet inte... Alltså typ 400 spänn eller något sånt där. Det var inte mycket. Mm. Men hur som helst, den här kassetten tog jag alltså bara ut med den på Tradera, utropspris 10 kronor. För jag tänker att så här, jag hatar folk som sätter höga utropspris. Alltså man går på loppis för att fynda, man lägger ut saker på auktionssajter och låter marknaden styra vad det är värt. Ut med det för $1 i utropspris på eBay eller 10 kronor på Tradera. Allt annat är bara ruffel och båg, det vill jag föra till protokollet.
Ja, så att jag hade ju en auktion där här i veckan bara som jag satte utropspris 600 kronor.
Ja, så att, du ägnade dig åt ruffel och båg, vill jag föra till protokollet. Och jag skulle natta Ellen samma kväll som den gick i mål. Den stod i 615 kronor när jag gick in och läste saga och satt och snackade lite och sådär.
Och då är det hur lång tid kvar på auktionen?
20 minuter.
20 minuter?
Ja,
okay, ja.
Så jag tänkte att den här går över 1000-lappen, tänkte jag. Mm. Så kom jag ut ur Ellens rum efter läggningen och såg att jag hade notiser från Tradera att en av dina auktioner är avslutad. Öppnar appen. Och slutpriset hade landat på 19 800 kronor. Och jag trodde det var ett skämt. Liksom, så här.
Jag vet det här. Ändå så reagerar jag så här. För jag hade glömt att det var så jävla mycket pengar.
Men jag tänkte att det här det är, liksom, det är någon som luras. Typ. Eller så här, de här pengarna kommer jag aldrig få se. Så bara får jag ett privat meddelande. Hej, har du Swish? Bara, ja. Alltså, ding! Det kom 1908 in. Nej, just det. Innan han gjorde det så frågade han så här. Skulle du kunna tänka dig att skicka det här med rekommenderat brev? I så fall, beräkna vad frakten blir och lägg till det och meddela hur mycket jag ska betala. Jag bara, det är lugnt. Jag bjuder på frakten. Så 19 800 dingar in på mitt Swish-konto. Jag förpackade den där jävla kassetten. Alltså... Jag tog två sådana här disksvampar, eller vad heter tvättsvampar, och satte runt kassetten med gummi, snoddar, bubbelplast i en jättestort paket. Fick den vara precis i mitten så att jävla Postnord hade kunnat köra över den med en gaffeltruck och kassettjäveln hade hållit, jag lovar. Men så snackade jag lite med honom efteråt så här, för han mejlade mig och ville veta så här, kassettens historia och så här. Han var skitnöjd. Han var så jävla glad över att han hade vunnit auktionen. Och det roliga är att han höjde alla sina bud med autobud. Så man undrar så här vad han hade satt som max. Oh. Liksom.
Satan.
För det var jävligt många som var med upp till 7000. Sen var de tre stycken som höll på och kämpa sig upp därifrån. Men de andra två la ner efter. Det var någon som la 19,7 och då höjde han med till 19,8 med autobud. Så att jag undrar vad hans... Det kanske skulle jag kunna fråga honom, men jag tror inte jag vill veta. Det är liksom...
Ja. Men det rimliga är väl att det var 20?
Ja, förmodligen.
Alltså så här, vad heter det? Om han inte var liksom så här, det vet inte jag, men om han inte var så att den här, jag måste ha den här.
Ja, för det var det. Han var ju så jävla glad. Han bara, jag har samlat jävligt länge. Den här har aldrig varit ute till försäljning typ. Den är supersällsynt. Den dyker aldrig upp så här. Så att han var så glad över att ha korpat den liksom. Mm. Och grejen är att det blir lite väl likadant när jag frågar om alltså den här alltså, Deep Purple 7:an som jag la ut, så här, farsans gamla liksom, som jag inte hade en, alltså, ganska risigt skick eller utan för $1 på eBay. Fattat att det var något speciellt med den när man inom liksom, en timme har fått 3 direktmeddelanden där de bara så här, ja, men om du avslutar auktionen och lägger till ett så här, buy it now pris så kan jag tänka mig att köpa den för $10 direkt så här. Jag bara så här.
där snackar vi ruffel och båg.
I smell fish. Men det var ju samma sak där, att det var tydligen en jättesällsynt liksom, svensk press. Han skulle aldrig spela den, han sket i liksom, skicket. Han skulle bara ha just den pressningen, liksom, för att han hade inte den. Och ur ett sånt perspektiv, om du är flera timmar om dagen i Battlegrounds och spelar, och du jävligt gärna vill ha en lila kjol på din avatar... Och det finns, den finns, men den är sjukt sällsynt. Jag vet inte vad skillnaden är i det då att köpa en liksom fysisk artefakt som ett kassettband är. eller att köpa ett grafiskt skin i en digital värld, förutom att det grafiska skinnet upphör att ha något värde alls den dagen som de släcker servern och säger att nej, vi orkar inte utveckla det här spelet mer.
Ja, men jag tänker att det är dels den aspekten att ändå släcker de servrarna som spelar in här. Men sen, jag kan inte låta bli att vara lite konservativ när det gäller just den här typen av så digital egendom. Alltså jag har ju själv gjort precis, alltså kastat massa pengar på det. Jag spelar ganska mycket Hearthstone, som är då ett digitalt kortspel. En, vad ska man säga, förenklad version av Magic som utspelar sig i, som man lånar, kan man säga, World of Warcrafts mytologi. Och alltså, jag har ju säkert pungat in en 600-700 spänn på kort i den där världen, trots att så här, man... De skyltar ju med att man inte behöver köpa kort. Man kan liksom tjäna ihop in-game-valuta genom att spela och göra quests och annat. Men det är liksom en sanning med modifikation. För att om du ska spela ihop så mycket kort så att du får ett komplett set. Alltså, då vi pratar hundratusentals timmar som skulle behövas. Alltså, som till exempel nu när nya expansionen släpptes i veckan, så grejade jag 50 pack med kort att öppna, vilket ju är så här otroligt spännande när man öppnar de jävla packsen och hoppas att man ska få bra grejer. Det är ju knark liksom. Och det, så här, de där 50 korten tar mig ju liksom inte ens halvvägs till att ha, de där 50 packen tar mig ju långt ifrån halvvägs till att ha komplett sett. Så att så här, för att ha, bara köpa sig till komplett sätt, så måste man kanske köpa, ja men, säg 2-3, kanske till och med 400 pack. Det är ju liksom hur mycket pengar som helst man kan plöja in om man vill det. Varje gång jag betalar för de där korten så känner jag spänningen när jag öppnar dem, och efter har jag liksom någon slags konstig tomhet i kroppen, och jag tänker att det handlar om att jag inte har fått någonting för pengarna.
Ja.
Alltså jag har ju fått någonting för pengarna, men om jag liksom säger, om jag hade köpt ditt kassettband, även ifall jag hade betalat 19 000 för det och då fått det jag så gärna ville ha för 19 000, så jag kan ändå hålla i det här kassettbandet. Jag kan liksom så här lukta på det, och jag vet inte, och det är väl här det konservativa kommer in. För mig betyder det någonting fortfarande. Är jag liksom nostalgisk och vidrig, tycker du?
Nej, men det jag tycker, alltså du säger att du inte har fått någonting för pengarna, men jag tänker så här, du sa 700-800 kronor, alltså det är en hel kväll på Pelikan liksom. Om du ställer det i kontrast till hur många timmar liksom underhållning, utmaning, intellektuellt pysslande som du har fått genom att förkovra dig i ditt kortspel, så är 700 spänn inte mycket alls.
Jo, det är sant, men det tänker man ju inte på när man betalar för korten, så att säga. Då betalar man ju för att man vill ha korten, först och främst. Sen är det klart att så här, i det stora perspektivet så är det ju värt någonting. Men då ska vi ändå säga att korten i Hearthstone, de har ju ändå ett syfte. Kjolen i Battlegrounds har ju liksom inget syfte alls. Det är samma sak med i Counter-Strike, där folk spenderar liksom tiotusentals kronor på att köpa vapenskins och knivar och grejer. Jag tycker att det känns... Jag älskar aspekten av att digitala varor blir en liksom statusmarkör. För det är väl det där i grund och botten på något sätt. Att ha den där kjolen handlar liksom lika mycket om att man själv tycker att den är snygg och vill ha den till sin avatar, som att man kan liksom stoltsera med att man har någonting eftertraktat och sällsynt. Jag förstår hela den biten, men det är någonting som skaver.
Alltså det som skaver i mig, det är det här att om man tänker då Counter-Strike exempelvis. Alltså knivar där säljs ju för liksom 400 euro och uppåt i princip. Liksom. Mm. Jag läste en Reddit-utläggning om det där, att man behöver ju köpa en antingen vinna eller köpa en crate. För att öppna den craten så måste man köpa en nyckel. Och när man öppnar kraten så är det 0,44% chans att få en kniv. Och det finns ju knivar som är betydligt mer sällsynta än så, men det är 0,44% chans att få någon kniv, liksom. Må det vara en vanlig sådan. Vilket betyder att det är extremt sällsynta objekt. Och att liksom... det finns ett uttryck inom inom musiksvängen som heter GAS, G-A-S, Gear Acquisition Syndrome. Det vill säga när man har börjat tänka på att det här reverbet vore nog fint att ha. Och man, då kommer man aldrig kunna släppa den tanken förrän man har köpt det, oavsett om man behövde det eller inte. Och jag kan tänka mig att om jag satt liksom 12 timmar om dagen i Counter-Strike och hade en risig kniv... Alltså så här, om man ser folk som har de värsta coola knivarna, det är klart att så här, men lägga 5 lax på en kniv liksom, det känns ju rimligt å ena sidan. Det som skaver i mig, det är det att den inte, alltså sällsyntheten är ju bara en charad, därför att du som har byggt spelet, du kan bara gå in och lägga till 100 nya knivar. Liksom. Det är inte en sällsynthet i form av en Stradivarius där det är liksom byggt av ett speciellt trä av en speciell person som ingen har kunnat kopiera typ. Utan det räcker egentligen med att någon går in i något backend och ökar liksom ett värde i en jävla databas, så kommer det finnas fler knivar. Det skaver i mig, men då, att det liksom är en konstruerad rarity på något vis.
Jo, men även alltså så här, visst, den är konstruerad. Men den kniven kan ju fortfarande vara unik, så att säga, i det att det inte finns någon annan som är likadan. Då är den ju fortfarande som Stradivariusen. Men jag håller med om att det finns någonting i det att... Alltså så här, det är klart att det är någon som har lagt ner massa tid på att designa knivarna i CS. Och liksom så här, tänkt ut hur de ska se ut och hur de ska... vad heter det... fungerar och hur ofta man ska få dem och så vidare. Men det är ju, men sen då liksom det man lägger till sen i form av raritet och sånt, det är ju konstruerat på samma sätt som att man väljer att trycka ett visst antal vinylsjuor.
Ja.
Men skillnaden är ju på något sätt att när du köper vinylsjuan så köper du ju någonting mer än den där konstruerade, att man har valt att, alltså den limiterade konstruktionen. Du köper ju även allt jobb som bandet har lagt ner. Du köper liksom så här, produktionen. Du köper faktumet att den är just den här utvalda formen. Alltså i ditt fall med Kent-kassetten, att det just är ett kassettband. De sakerna spelar ju in väldigt mycket. De dimensionerna finns ju inte överhuvudtaget med den här typen av digitala varor som en kniv eller som en kjol i Battlegrounds.
Nej, kanske inte.
Det är ju någon form av sentimentalitet överlag. Men det är ju... De pratade om det i ett Radiolab-avsnitt. Om så här, jag tror att det var en flagga eller någonting som typ Lincoln hade tagit på. Jag kanske minns det helt fel. Och Robert Krulwich pratade om att så här, för honom så var den här flaggan... hade liksom ett ytterligare värde utöver att det var bara en gammal flagga, för att den hade varit i kontakt med en annan person som betydde någonting. Och jag kan relatera till det väldigt mycket, och jag tänker att det är också en dimension man aldrig kommer få med den typen av alltså den historiska dimensionen kommer aldrig finnas på det sättet i de här digitala grejerna.
Nej, men jag tänker att det finns någonting ändå i den här exklusivitetsgrejen, att så här, man är ju ändå liksom den som har det här plagget eller den här skinnen eller vad det, den är ju rockstjärnan i det här fallet. Alltså man sticker ut och utmärker sig mot. Jag kommer ihåg back in the day, innan Dubai blev vad Dubai är idag, så hade farsan varit där på liksom det här, vad pratar vi, mitten 90-tal typ. Han var där på en affärsresa. Och på flygplatsen så hade de ett så här lotteri som han köpte en lott för. Så här. Och så ringde det efter några månader. Bara Mr. Jansson. Så här. Då hade han vunnit en bil där nere. Så han åkte dit och hämtade ut. Liksom, stod på en jävla podie där. Det var liksom, de andra var lokala Dubaier. Så, och när han kommer ner, han vann andra plats. Första plats var så här cashpris. Och när liksom den här prisceremonin är över, då blir han typ swarmed av så här representanter för olika personer i Dubai som började buda på, för att det här var nästa års Mercedes S-klass, vad fan det var, som inte fanns att köpa. Så alla var ju svinintresserade av att ha den, därför att det är ingenting som grannen kan gå och köpa, liksom hur mycket pengar han än har. Så. Utan den exklusiviteten, att det var en bil som inte gick att köpa, utan det var, alltså den fanns bara här. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns något liknande sån effekt även på virtuella grejer. För det är en helt annan grej om man är så här: jag jobbar på en hedge fund och tjänar 10 miljoner om året. Jag tycker också om att spela datorspel, men jag har inte tid att grinda så mycket. Så därför så köper jag mitt guld så jag kan spela World of Warcraft och ha kul när jag väl har tid. Alltså så här, det finns ju en sån aspekt också av det här, liksom att köpa saker istället för att liksom jobba sig till dem. Men där, det är ju liksom där är det ju liksom, ja, men tid är pengar, pengar är tid. Om man inte har det ena så måste man ha det andra.
Men jag fattar den biten så jävla tydligt, för där är det så här, alltså jag skulle aldrig göra det själv, men jag fattar de som till exempel köper en skräddarsydd färdiglevlad World of Warcraft hjälte för att så här, man vill spela spelet, men man känner att jag kommer inte vilja plöja in 100 timmar på startsträckan liksom. Men i de här fallen som liksom CS-knivar och annat, då är det ju också bara kosmetika.
Ja, men det gör det lite härligare tycker jag. Alltså jag tycker ändå att det är så här, på ett sätt mycket härligare att lägga $500 på en kjol än att lägga $500 på ett vapen som gör mig bättre än dig.
Mm. Så kallad pay to win, som det heter i spelvärlden.
Precis.
Ja. Jo, det är väl så. Jag vet inte, alltså jag älskar att det är så. Jag älskar att man får leva i en tid då det är status att ha en lila kjol i ett dataspel. Och det är så mycket status att folk är beredda att betala närmare 5000 kronor för det. Samtidigt som jag ändå inte kanske helt förstår det.
Det har blivit dags för ett lyssnarkonstruerat ämne. Ja, så är det. Det är ju nämligen så här att om man stöttar vår lilla podd på Patreon, på patreon.com/oddpod, med $10 eller mer per avsnitt, så får man spika ett ämne. Och Christian Schaffner är en av dem som har gått in på kunganivån, $20 per avsnitt. Och då så får man ju absolut vara med och konstruera ett ämne som vi ska prata om. Och så här skriver Christian om sitt ämne som han satt rubriken The Story That Never Was. Tanken är att ta upp ett urval av de bästa berättelserna som inte blivit tv-serier eller filmer av. I tider som dessa där bolagen dammsuger allt vad gäller böcker, tv-spel med mer för att hitta nästa stora hit, så kan det vara intressant att dyka djupare än storbolagen och hitta pärlorna inom rollspel, dataspel, böcker, poesi med mera som borde bli tv-serier. Jag direkt när vi skulle göra den här, så bara, vackert, det här blir lätt, tänkte jag. För jag visste ju vilken jag skulle prata om. Jag skulle ju prata om China Miéville's The City and the City, som är liksom en så här konstig, en klassisk deckarstory egentligen, men den utspelar sig i två städer, Bechel och Ulkoma, som befinner sig på samma, alltså de två städerna befinner sig på samma geografiska plats samtidigt. Men om du bor i en stad så får du bara interagera med det som hör till din stad och så vidare. Och så är det ett mord då som sker, alltså på klassiskt bronvis, som sker mellan de här två städerna. Extremt meta och extremt härlig. Och jag bara, det här blir ett bra surr. Men BBC-serie är på gång, kommer nästa år. Så den enkla, vi var tvungna att gå djupare enligt Christian Schaffner, och jag håller med. Vi måste gå djupare.
Ja, man måste också gå djupare för att så här, eller, jag tänker direkt att alltså adaptioner blir ju sällan jättebra. Nej. Vi pratade om Arrival i början av det avsnittet. Det är ju ett ganska unikt exempel där en adaption verkligen funkar på alla sätt och vis. För att det känns som att ofta så tar man antingen alldeles för stor hänsyn till källmaterialet och sen blir det någon slags rörig grej där saker som liksom inte funkar att överföra mellan olika medium blir supertydliga. Eller så blir det någon slags egen take på det, och då, om man då liksom tycker om kärnmaterialet, så tycker man istället att det har avvikt för mycket. Så det är sällan man är förtjust i adaptioner av originalverk. Eller är jag ute och cyklar, tycker du?
De jag är tycker bäst om, kanske. Det är ju de som tar avstamp i ett originalverk men har gjort en egen tagning på det. Eller?
Jo, du är något på spåren där. Kanske. Men hur ska vi ta oss an då, Christians ämne, tycker du?
Jag tänkte...
Rent formmässigt.
Formmässigt så gör vi så här att vi kör två stycken pitchar var. TV-serier som skulle vara bra utifrån, alltså en adaptation.
Jag har tänkt film på ett av exemplen.
Ja, men det är okej. Det är okej. Och vi... Ja, den andra får väl ge grönt ljus då. Nej, fan. Okay. Vi kör ja och. Vi kör inte liksom nej här.
Så nej, att, nej, precis.
Så att vi
ska vara riktigt jävla dåliga idéer om vi ska stänga ner dem.
Pitcharna får hänga i luften liksom. Känner du hugad på att börja?
Ja, jag kan börja. Och jag måste ändå säga att liksom... Jag började inte med att gå jättedjupt. För den här tanken liksom bara slog mig, och sen kunde jag inte släppa den riktigt. Och det är nämligen att göra tv-serieversionen av Fallout.
Oho.
Producerad av George Miller.
Vem är det? Berätta.
George Miller är alltså regissören och skaparen av Mad Max-universumet.
Ah.
Det är lite formulärt att avvälja George Miller, men jag tror att han skulle göra det toppen, verkligen. Och det är att, jag tänker mig liksom att det här är utformat som ett slags, ja, men Game of Thrones liknande drama i The Wasteland, där vi ser liksom de här olika fraktionerna som liksom slåss om makten, slåss om överlevnad och så vidare. Med liksom Raiders, Supermutanter, Brotherhood of Steel, Enklaven och så vidare. Att man kan följa alla de här parallellt, men jag tänker att historien grundar sig på att vi får följa Abigail Breslin. Känner du till henne?
Namnet klingar, men...
Det är hon, hon spelar alltså Little Rock i Zombieland, den yngsta tjejen i Zombieland. Man får följa henne och hur hon såhär, typ sveps upp och växer upp hos Brotherhood of Steel.
Ooh. Ja, inte Raiders. Jag hade valt Raiders, men ja.
Nej, för jag tänker så här, det är så jävla tacksamt att växa upp hos Brotherhood of Steel och tänka att de är liksom the good guys, och sen inse mer och mer att de kanske inte är så jävla goda. Och liksom så här, se Raiders och andra som liksom vildingar som man sen lär sig mer och mer om. Eller tänk dig liksom bara så här, en supermutant som har en super, no pun intended, sentimental story bakom sig. Det är ju ett universum som verkligen har oändligt många sådana historier man skulle kunna spinna vidare på från spelen.
Ja och...
Eller vad var det? Det lät mer som ett ja men...
En kollega till mig som heter Ragnar, han brukar säga ja och nej. Om man kommer med en dålig idé. Det är en väldigt bra take på ja och kulturen. Ja och det jag tänker på är så här. Vad coolt det skulle vara att göra en tv-serie som nästan uteslutande, i alla fall de två första säsongerna, utspelar sig inne i ett vault. Där, alltså det är någon slags, man kan ta in lite av tanken kring så här, Yu Hawis Wool-böcker. Att liksom de som bor
i... Vad heter de? Rust?
wool, dust och
wool,
shift.
Wool, ja, dust. Mm, så var det, tack.
Där man bor i stora silos under marken i någon slags postapokalyps. Men alltså just det här, det klaustrofobiska och det här man får inte gå ut grejen.
Det är ju lätt att gå dit för oss skyddsrumsvurmare.
Ja.
Och det kan definitivt vara en story man kan följa. Men jag vill ändå ha in The Wasteland här, ja, som en slags huvudperson i dramat på något vis.
Ja, och... det finns ju ett litet problem just med den sortens adaptation. Och det är det att alla kommer sitta och vänta på, kommer de få The Deathclaw rätt? Liksom? Kommer den se bra ut?
Mm.
Ibland när det kommer till så här olika adaptations så är det som att man har en checklista med saker man vill se. Jag vill se en Deathclaw. Jag vill se en Super Brute med en klubba. Alltså så här, och så ska man så här bocka av, så här, kommer de dricka Nuka-Cola? Eller är det Sunset Sarsaparilla? alltså så här... det får inte gå dit bara, att det bara blir en lång liksom avbockning av coola wasteland-fenomen.
Nej, men det är grejer George Miller, det är ingen fara.
Okej, jag har börjat...
Jag måste säga, jag är ledsen Christian att det här blev den kändes så jävla given på något vis. Men jag tror ändå på den här idén.
Ja, absolut. Ja, men den är ju asfet. Alltså Fallout-universumet, jag följer en snubbe som heter Oxhorn på YouTube som gör så här lore-videos om Fallout-universumet. Som är typ 40 minuter långa. Där han bara pratar om en person eller en plats eller någonting sånt där och visar liksom... Ja, fantastiskt. Vad genomarbetat det.
Mm.
Jag började i ett datorspel.
Mm. Det gjorde ju jag också då.
Just det, det gjorde jag. Jag backar bandet ungefär. Ja, jag backar väl bandet ungefär 10 år från första Fallout bakåt till 1991. Om jag säger Speedball 2 Brutal Deluxe, säger det någonting till dig? Eller är du för ung? Är det bara vi gamlingar?
Är det Syndicate?
Är det det? Nej, inte Syndicate. Det är ett annat spel. Däremot tror jag faktiskt att kan det vara samma folk som har gjort det? Bitmap Brothers tror jag de heter. Ja. Speedball 2 är någon slags cyberpunkig blandning mellan amerikansk fotboll, hockey och ultravåld. De har någon slags, inte rustning, men de har... man ska få en jävla stålkula in i ett mål. Jag tror att det har gjorts en dålig film på samma tema. 2002 kom det en remake av en film från 70-talet som heter Rollerball, som har en del av estetiken i det. Men här är liksom... man spelar i en liga, man får poäng om man kastar den här stora stålkulan i mål. Man får poäng om man skadar det andra lagets spelare för resten av matchen. Det är liksom som den här framtidsdystopin såg ut på 90-talet väldigt ofta. Robocop, alltså det här stora företag och sådana saker.
Men spelet måste ju ha varit superinfluerat av Rollerball.
Absolut, det var det nog. Men det jag alltid kände när jag satt och spelade det här var att själva matcherna, ja visst. Och det var ju det enda som, spelet bestod ju bara av matcher liksom. Men jag var ju så intresserad av, vad händer runt omkring? Världen som de här matcherna utspelas i.
Så jag älskar att du satt och funderade på lore i ett svårt spel. Va?
Och jag tänker mig Olivia Williams från Dollhouse och Manhattan och sånt. Mm. Som team owner av ett av såna här, de här speedball-lagen. Channing Tatum kanske. Den stilen av person som lagets stora stjärnvärvning. Men han har ett stort mörker och brokig bakgrund i sig som blir uppenbar när han inte kan hantera pressen. Så det blir våld, korruption, prestationsångest, missbruk och någon form av omöjlig kärlek. Med ett soundtrack av fjäder.
Fjäder?
Fjäder.
Vilka är det?
Hon heter Ida någonting. Jag kommer inte ihåg hennes efternamn. Oerhört suggestiv, mörk, dronig, elektronika / techno. Från Dalarna tror jag.
Hur har jag missat det här? Nej, vad heter det?
Fjäder är helt fantastiskt. Du hörde vilken punchline jag kom in med. Jag bara, med ett soundtrack av fjäder. Och ja. Så sitter du och jag hade ju tänkt, jag hade ju väntat på den här reaktionen. För det är liksom det som är grejen. Kör du hiphop beats eller kör du nu metal, då faller hela konceptet. Om fjädret hade gjort
risken musik. Finns ju här att en exekutiv producent kommer gå in och kräva lite nu metal här, tror du inte?
Okej, i vissa matchsekvenser så kan det bli ja. Lite nu metal, men i övrigt
liksom något uppjackat montage och sånt ja.
Så att, men jag tänker att så här, matchsekvenserna är få. Det är liksom någon slags så här, Ballers, Any Given Sunday möter Neuromancer typ.
Ja, och
nej.
Jag är inte helt med på liksom så här, på vilket sätt den här sporten ens är liksom viktig för den här serien. Alltså att sporten var viktig i spelet är ju supertydligt eftersom att det var det som var spelet på något sätt. Men hur spelar sport, alltså, tänker du att det är någon slags Friday Night Lights historia det här, eller är sporten helt sekundär?
Den fyller ju sin funktion, för det kommer ju vara en beskärd del av brutna näsor, blod, bära ut folk livlösa från plan och så vidare, som kommer givetvis ha en viss bäring på storyn. Men det ska nog kanske snarare ses som någon slags allegori för någon slags hänsynslös så här corporate så här köttkvarn liksom.
Lite mer Any Given Sunday än Friday Night Lights.
Ja, alltså. Definitivt. Definitivt.
Ja, men säg, jag skulle titta. Det känns som att det är några frågetecken vad heter det, som återstår, men jag tänker att de tar vi under produktionen.
Ja.
Yeah. Yes. Så jag uttryckte ju lite ånger där att jag inte hade grävt så djupt med mitt Fallout-exempel. Så min andra pitch då, där har jag grävt riktigt jävla djupt istället. Jag har grävt så djupt som tillbaka till antika Grekland. Känner du till Hephaistos?
Nej.
Han var...
Jag tänker Herakleitos, som bodde i en grotta... levde på gräs, var så undernärd att han kastade sig i en gödselstack och dog av blodförgiftning.
Ja, det låter klassiskt grekisk mytologi.
Ja, men, jag tror att han var en filosof på riktigt.
Okej, spännande.
Förlåt. Jag kände när jag inte tog din klassiska referens var jag ändå tvungen att uppvisa att jag har någon form av begrepp om klassiska historier.
Absolut. Jag tänker helt enkelt Hephaistos the movie. Hephaistos då är alltså en gud inom grekisk mytologi som framförallt var smed och trollkar. Och så här, han gjorde mycket kan man säga. Han gjorde liksom vapen till gudarna etc. etc. Är i grunden ganska tråkig. Om det inte vore för en liten spännande detalj med Hephaistos. Det var att han byggde robotar.
What?
Jajamän. Det finns flera olika exempel på robotar han har byggt. Han har byggt robotar som hjälpte honom gå när han skadade benet i en myt. Han har byggt bord som bär runt på saker åt honom. Och eftersom att det här då som sagt är antika Grekland så är det liksom någon slags blandning mellan magi och teknik snarare än liksom så som vi tänker på robotar. Men han är ändå liksom så här, den grekiska mytologins exempel på människan som möter teknologi på ett väldigt, väldigt intressant vis. Mm. Och jag tänker helt enkelt att det här är ju liksom singulariteten i det antika Grekland. Och att så här, de här robotarna skulle kunna då få en ännu större plats än vad de har i Hephaistos myt idag. Och framförallt att de skulle kunna berätta ett otroligt spännande drama på Olympen med Hephaistos och hans skapelser som liksom får eget liv, egen vilja etc. Och jag tänker att så här, Andrea Arnold, känner du till henne, en regissör som gjorde Fish Tank. Hon gjorde en filmatisering av Wuthering Heights för några år sedan. Som var liksom så otroligt snygg i att den var liksom så jordig och mörk och så här, alltså jag gillade sättet att hon skulle ta sig an den här typen av kostymdrama, alltså historiska skildringar, i det att det skulle liksom inte bli liksom glassig CG, utan det skulle bli liksom grus snarare. Grus och smedjor, så att säga. Och vilka gör då musiken till Hephaistos The Movie? Jo, det här är ju då givetvis ögonblicket som vi återförenar Ralf Hütter och Florian Schneider. Som då tonsätter det första mötet mellan människa och maskin.
Det är ju helt fantastiskt.
Erkänn att jag hamrade hem dig där med slutklämmen med kompositionen.
Definitivt. Definitivt. Ja, nej men ja, den får grönt ljus på en gång.
Ja, tack. Då är det så mycket, mycket invändningar mot Fallout, så jag känner mig...
Nej, det var inte invändningar. Det var bara liksom... jag ville bara problematisera.
Yes. Din andra adaption, vad bjuds det på?
Jag måste bara säga det att jag blev lite osäker på Herakleitos och försökte googla lite här. Jag är inte helt säker på att det där jag drog faktiskt var Herakleitos. Det kan ha varit någon annan som bodde i en grotta och åt gräs och blev så undernärd att han kastade sig en gödselstack och dog.
Ja, men vi lämnar historien härdan.
Han verkar ha varit ganska respektabel, Herakleitos. Ja. Man måste ju försöka, känner jag.
Ja, absolut.
Man kan liksom inte bara... Jag tänkte börja i andra änden här. Innan jag säger vad det är så tänkte jag sätta the setting. Får jag göra det?
Ja, absolut. Jag lutar mig tillbaka nu och liksom nästan sluter ögonen.
Ja, en central figur som ska vara med och göra det här är Michael Slowis, som var director of photography för Rubicon, Breaking Bad och Better Call Saul. En lika central figur är Emily Jane White, folksångerskan som liksom kommer från Kalifornien och skriver soliga låtar om ond, bråd, död. Det vi har att se fram emot är ett ensembeldrama i en torr, het, liten öken-community i Kalifornien där skräcken ligger och puttrar. Det är mysterier, det är olika agendor, det är hemskheter och någon form av omöjlig kärlek. Det här är tv-versionen, minst 8 säsonger, av en bok som jag länge... Jag har läst den 3 gånger. Det var i och för sig ett tag sedan jag läste den senast, men jag misstänker den håller. Liten unsung hero, Tamara Thorne heter författaren, Thunder Road heter boken. Jag läser baksidetexten på boken. The California...
Nu slutar jag ögonen på riktigt.
The California desert town of Madeline boasts all sorts of attractions for visitors. Join the audience at the Eldorado Ranch for a Wild West show. Take a ride through the haunted mine. Scan the horizon for UFOs. Find religion with the prophets' apostles and be prepared for the coming apocalypse. Because the apocalypse has arrived in Madeline, people are disappearing. Strange shapes and lights dart across the night sky, and a young man embraces a violent destiny inspired by a serial killer whose reign of terror was buried years ago. But each of these events is merely setting the stage for the final confrontation. A horror of catastrophic proportions is slouching toward Madeline in the form of the four horsemen, and they're picking up speed.
Mm. Det är lite urban fantasy, eller?
Nej.
Nej? Okej.
Det är bara en plats, en gudsförgäten plats, där vanliga människor försöker leva sina liv, men världen ville de annorlunda.
Mm. Det här det låter som att det här skulle kunna bli gjort. Vad heter det? Och så finns det bara en liksom Hollywood-producent som brinner för det här. Så det här tror jag verkligen skulle kunna vara en sån grej som skulle kunna sättas i produktion. För den har ganska många av den här, liksom sådana beståndsdelar som, vad heter det, TV-hus brukar gå igång på. Alltså dels det finns en förlaga som man kan köpa loss för en ganska billig penning, eftersom att det här inte är liksom något superstort verk. Men också att man har en tydlig, intressant värld där saker och ting inte är som de verkar. Det är ju också väldigt, väldigt tacksamt. Jag ser också bara ja direkt här.
Ja, oh, härligt.
Ja, men det känns som så här, vad sa du, minst 8 säsonger?
Men jag tänker att liksom, det är ju inte den här att the final showdown kommer i slutet av säsong 1 och sen måste man liksom trampa vatten för att göra en till säsong. Utan,
nej.
Utan jag tänker att så här, det finns gott om små arcs på vägen liksom, längs den stora, långa arken.
Mm. Ja, jo, spännande. Jag tänker Christian Schaffner får väl höra av sig och säga vilka han ger grönt ljus också till, ja. På något sätt. Jag vet inte, jag tycker vi gjorde okej ifrån oss ändå.
Ja, det fan, alltså grejen är så här att om vi skulle göra en tv-serie så skulle vi ha behövt kläcka 50 idéer och så bland dem så fanns det ett guldkorn. Jag tycker ändå om vi kan få 2 gjorda av 4 så är det en extremt bra leverans.
Ja, jag håller med.
Men leverans har varit av en podd.
Ja, också. Ja.
Och det är dags.
Det får man väl säga.
Det är dags att runda av. Och vi ska som vanligt tacka några av er hjältar som stöttar oss på Patreon. Precis som Christian Schaffner. Och de som vi skulle vilja tacka den här veckan är Rickard Henninen,
Ola Bister,
Kristoffer Abrahamsson,
Viktor Eriksson,
Anna Davor,
Henrik Nilsson,
Holger Sandberg,
Joakim Johansson,
Björn Finner
och The Bjorn Identity.
Mycket, mycket, mycket bra.
Det är ju ett namn som, vad heter det, man inte skojar bort. Man blir nyfiken.
Ja, det finns något där.
Ja, absolut. Tack så jättemycket till er och tack till alla som har lyssnat. Vi är tillbaka om 2 veckor igen.
Det är vi.
Vi hörs då helt enkelt.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det fint.
Ciao.